Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Hej närradiolyssnare! Idag ska du få lyssna på klipp från några av de lokala semesterprat som finns i vårt arkiv på närradion i vår poddradio på radioovik.se. Och jag som ska ledsaga dig i programmet heter Tommy Dickens. Vi har ju haft lokala semesterpratare nu i 5 år och kommande sommar blir alltså på 6:e året. Du vet kanske varför vi kallar det semesterpratare och inte sommarpratare. Jo, det var ju Sveriges Radio som i stränga ordalag och med hot om påföljder meddelade oss att sommarprat, det är deras ord och lagligen skyddat. Basta! Så då fick vi snabbt byta till semesterpratare. Vad malliga vi blev när stora Sveriges Radio känner hotet från lilla närradion i Örnsköldsvik. Och jag hoppas du vet hur du ska göra för att lyssna på alla semesterprat vi haft de här åren. På 5 år blir det faktiskt 5 gånger 30 stycken, det vill säga 150 stycken trevliga, roliga, spännande, lättsamma semesterprat med musik. Du hittar dem på radioovik.se, du klickar på semesterpratare och där ligger alla årgångar med namnen i bokstavsordning. Det semesterpratare som du nu ska få lyssna lite på är i turordning: Jens Nilsson, skådespelare; Görel Brattström, inflyttad stockholmare, numera pensionär; Steven Ekholm, författare och resenär; Åsa Nordling, inflyttad kommunikatör; Leif Westin, för detta lärare från Bredbyn; Maggis Frisk, jobbar på Öviks museum; och Carl Ingberg, psykolog. 7 stycken alltså. Och först ut är då skådespelaren Jens Nilsson som bland annat spelat vildhussen i Döda fallet. Jens berättar i sitt program om skådespelarlivet och här får vi höra inledningen av programmet om hur karriären startade för hans del.
Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Idag välkomnar vi Jens Nilsson att vara vår semesterpratare. Välkommen Jens.
Jag sitter i Parkskolans kafeteria. Året är 1996. Spice Girls sommarplåga Wannabe spelades i någon tuggummi-impregnerad högtalare på en alltför hög volym. Jag sitter och äter en krämbulle. Jag går andra året på gymnasiet. På fritiden spelar jag fotboll i KB65, tittar på film och serier och lyssnar gärna på YouTube. Christer Andersson, en klasskompis på den tiden, sätter sig mitt emot och säger: "Kan du köra lite stå upp på fredag?" "Tja, var då?" säger jag. Och märk väl att jag inte frågar varför. "Ja, på Mellansels pizzeria." "Ja, absolut," sa jag. "Hur långt ska det vara då?" Tja, 30-40 minuter, säger han. Jaha, får jag betalt? Ja, du får 500 kronor och en gratis pizza. Coolt. Ingår sallad, frågar jag. Ja, jag tror det, säger Christer. Han bodde i Mellansel på den tiden. Och ja, jag tackade ju utan förbehåll ja. Trots att jag aldrig hade gjort något sånt där förut. Trots att det var måndag och det här skulle ju ske på fredag. Det var 5 dagar till premiär. Inte ett enda ord hade jag skrivit ner. Och jag vet inte om jag riktigt förstod vad jag hade gett mig in på. Jag tänkte nog mest, ah, det löser sig. Jag brukar säga att det var där någonstans min skådespelarbana faktiskt började på riktigt. På en pizzeria i Mellansel av alla ställen. Jag heter Jens Nilsson från Köpmanholmen, född i Skellevad och nu bor jag i Domsjö. Jag är frilansande skådespelare. Välkommen till mitt semesterprogram.
Det var alltså Jens Nilsson som pratade och Bob Marley som sjöng. Nästa klipp får vi ur Görel Brattströms semesterprat från 2013. Görel, som är sjukgymnast, kom till Övik med sin familj på 70-talet. Här berättar hon om hur hon upplevde mötet med Örnsköldsvik, uppväxt som hon var i Stockholm.
Jag visste ingenting om livet i en småstad när jag flyttade hit. Vi trodde att Örnsköldsvik var en stad på 55 000 invånare, men då hade vi läst fel i uppslagsboken, för det var hela kommunens invånarantal. Vi valde ju staden för havet och för vintern utan att veta så mycket mer. Vi visste att det fanns Modo och Hägglund som bärande arbetsplatser. Vid vissa vindförhållanden så stank det. Det var i alla fall vad jag tyckte, men människor nickade nöjt och konstaterade att det luktade pengar. Hägglunds deltog i Sveriges vapenexport. Staden var också full av frireligiösa församlingar med fantasifulla namn, vars medlemmar var affärsmän, entreprenörer, kommunpolitiker och sjukvårdsanställda. Och det hade jag heller ingen aning om, och det påverkade samhällsklimatet. Inget av detta visste jag som ung, okunnig och självsäker kvinna med fred, miljö och feminism på agendan. Jag fullföljde det genom att protestera mot borrningar i Godmark för kärnfallsförvaring. Miljögruppen stängde en skola i Hörnett. Hur bra var det när nu så många skolor tvingas på fall? Jag ändrade i klasslistorna så att barnen kom i bokstavsordning istället för grupper med pojkar först och flickor alltid sist. Det lite pinsamma i den frågan var att mina barns efternamn började alla på A. Jag fick snabbt lära mig begrepp som bjudningsdans och smörgåstårta hade jag aldrig sett. Många Öviksbor är och har också varit väldigt duktiga entreprenörer, och jag undrar om det är det som är själva Nolaskogsandan. Rent generellt så kan man ibland fundera på, när det gäller överhuvudtaget människor som har stor framgång och mycket pengar, fundera på det som Jon Karlman Stefansson skriver i en av sina böcker, att vi ska inte beundra dem som tar sig upp innan vi vet vad de står på egna ben eller andras liv. Men sen är det fritt fram. Och Örnsköldsvik har ju också väldigt vacker natur. Ångermanland vinner nästan landskapspriset. Västernorrlingar är dock fetast i Sverige trots vackraste utsikten.
Sommen är i Gudoms källa, rik och mäktig, djup och stor. Eden, kärlek, nåd och sanning som i Jesu hjärta bor. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. En gång som en jagad sårad gjort jag var, men ett djupt förkrossat hjärta Jesus ej förskjutit har.
Det var alltså Görel Brattström som berättade om mötet med Övik. Och att hon spelade Pärleporten har väl sina randiga skäl. Nu ska vi lyssna på en riktig globetrotter, Steven Ekholm, som också är författare. Han berättade i sitt program från 2013 om nästan osannolika upplevelser från sina många resor. Här får vi höra om hans möte med stjärnfotografen Mattias Klum, som fick konsekvenser när han senare besökte hästfolket i Mongoliet.
En av Sveriges verkliga superstjärnor inom naturfotografi heter Mattias Klum. Jag föll pladask för hans kunnande när jag såg hans berömda bild av den där näsapan från Borneo som prydde ett omslag av National Geographic för ett antal år sedan. Jag har faktiskt träffat Mattias en gång. Vi delade en timme i en taxi från Arlanda. Men jag förstod inte vem den här kostymklädde juppen var, vars telefon ständigt ringde och han svarade att han inte kunde tala för jag är inte ensam i taxin. Mina fördomar och mitt förakt mot den här dryga gruppen av överbetalda stekare växte i takt med resan. Men allt eftersom tiden gick och hans telefonsamtal fortsatte verkade börsmäklarvalpen ha något mer intressanta saker på sitt bord. Det talas om utställningar, turnéer i New York, Naturhistoriska museet och affischeringar. Det kanske inte var en finansvalp ändå. Väl framme vid spårvagnshallarna på Birjalsgatan där han skulle av sa han till chauffören: jag har lite skrot där bak. Och när jag vände mig om för att se vad det var för skrot i kombin han menade så såg jag ett antal fotoväskor i blank skinande metall märkta Mattias Klum, photographer. Mitt tillfälle till ett otroligt spännande samtal hade glidit iväg. Jag lovade mig själv att aldrig mer döma hunden efter håret. Jag skulle bli en bättre människa. Några år senare reser jag i Mongoliet. Jag tar mig ut från huvudstaden Ulaanbaatar med min guide Badrak. Några timmar västerut, rakt in i Gobiöknen, ligger hans tältkamp. Här väntar några dagar av häst- och kamelridning. När han förstår att jag är svensk berättar han stolt att en svensk fotograf hade varit i hans camp och dokumenterat hans familjs hästarbete och liv. Fotografen hade till och med skickat boken. Han visar mig sitt vältummade exemplar av Horse People av ingen mindre än Mattias Klum, photographer. Badrak bestämmer sig efter några dagar att ta mig med till hans pappa, Choi Dog, som är klanledare i regionen. En viktig man. En stor ära. Vi letar oss fram över det böljande mongoliska gräslandskapet med Badraks jeep och kommer slutligen fram till hans pappas yurta. Jag, som nu i deras ögon i princip var blodsbroder med den store Mattias Klum, var nu hedersgäst och skulle bjudas på det finaste de hade. Nymjölkad, kroppsvarm hästmjölk. Och för den som till äventyrs inte har druckit nymjölkad, kroppsvarm hästmjölk kan jag meddela att det inte är gott. Det smakar syrligt och som en svettig hästrygg luktar när man lyfter av sadeln efter några timmars ridande. Och rätt mycket dynga. Men jag drack upp allt inför hela släktens kritiskt granskade blickar. Choi Dog verkade nöjd. Även Badrak. Och jag tänkte på Mattias Klum. Mina fördomar i taxin mot hans hästmjölk. Vi var äntligen kvitt.
Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of dust, which we've known, will blow away with this new sun. But I will.
Du lyssnar på Radio Nola Skogs och jag heter Tommy Dickens. Jag spelar upp för dig några klipp från tidigare års semesterprat som jag hoppas ska inspirera dig att lyssna på kommande sommars semesterpratare i närradion. Nyss hörde vi Steven Ekholm berätta om en av sina spännande resor. Vet du hur man kan få en gammal farbror på hemmet att sova gott om natten utan att proppa i honom en massa tabletter? Åsa Nordling, ganska nyinflyttad Öviksbo som arbetar med kommunikation och marknadsföring, berättar i det här klippet hur man gör.
En vän till mig som är sjukgymnast och jobbar på ett hem för äldre, dementa människor berättade för några år sedan om en man som låg inne på hans avdelning. Vi kan kalla honom för Herr M. Herr M vaknade ofta på nätterna och var ledsen. Han gick upp ur sängen, vandrade runt och var allmänt orolig. Man gav honom ofta något lugnande och till slut brukade han somna. Men det fanns de i personalen som var fundersamma. För det var inte alla nätter han hade det svårt. Och till slut upptäckte man att hans beteende följde ett visst mönster. Han sov alltid gott när Elsa jobbade natt. Elsa var en av de äldre undersköterskorna som jobbat hela sitt liv inom vården. Och en morgon när Elsa hade överlämning till dagpersonalen och som vanligt sa att allt har varit lugnt på avdelningen och Herr M har sovit gott, frågade en kollega: men du Elsa, vad stoppar du egentligen i den där gubben för att få honom så lugn? Då log Elsa och skakade på huvudet. Det behövs inga mediciner till den gamle mannen. Det är något annat han saknar. Och så berättade hon att när Herr M blev orolig på natten gick hon in på hans rum, sparkade av sig skorna, la sig bakom hans rygg och höll om honom. Inga ord, inga piller, ingen oro. Allt Herr M behövde var en stunds fysisk närvaro. En arm som höll om honom, värmen från en annan kropp och han sov som ett barn igen. Så fundamentalt är människans behov av närhet och fysisk kontakt att vi faktiskt riskerar att bli sjuka om vi inte får känna en annan människas hud mot den egna. Det är något man har börjat förstå inom vård, omsorg och skola. Det är därför vi numera stoppar för tidigt födda barn nakna innanför skjortan på föräldrarna. Det kallas för kängurumetoden och har visat sig mer effektivt än mycket annat inom prematurvården. Det är också därför som oroliga barn inom särskolan får så kallad taktil stimulering, en metod som också används med framgång på dementa människor. Men man behöver inte ha någon diagnos för att ha behov av närhet. Att inte få kramas och bli smekt på kinden eller armen då och då är en brist på beröring som beteendeforskare kallar för att huden hungrar. Fysisk närhet är en bristvara och många, många människor har ett stort underskott på sitt beröringskonto. Precis som Herr M hade. Jag heter Åsa Nordling och är journalist och kommunikatör. Jag är bland mycket annat också feminist, antirasist, skrivare, vandrare, sökare, hustru och trebarnsmamma. Fast inte nödvändigtvis i den ordningen. Varmt välkommen till mitt semesterprat.
And every muscle rested. things only what's good for you.
Oj, vad bra hon är. Anne Brun som rivstartade mitt program med Do You Remember?
Det var alltså Åsa Nordling som berättade och Anne Brun som sjöng. Åsa kommer du att höra mer av i närradion framöver. Nu ska vi lyssna till en äkta Öviksbo, eller kanske jag ska säga Arnönsjöbo, Leif Westin, välkänd lärare och centerpolitiker, som berättade i sitt program 2013 om livet som pensionär. Och här kommer ett klipp.
Jag råkar vara pensionär. Riktigt hur det gick till är svårt att förstå. Uttryck som att vara pensionär är ingen barnlek eller nu är det slutflabbat antyder att det inte är någon muntert tillstånd direkt. Min fru brukar muntra upp mig med att säga att vi i min ålder har en hel del ändå dött. Nu kan jag hur som helst inte tala för 1,8 miljoner pensionärer i det här landet. Men hade jag vetat att det var så skönt så skulle jag gått tidigare. Att ligga i sin säng och höra det arbetande folket köra igång vid sextiden känns nästan oförtjänt behagligt. Jag tröstar mig med att ha jobbat 44 år och skrapade ihop pensionspoäng så det räcker. Född på 40-talet anses jag dessutom inte längre vara jätteproppenorvar eller köttberget som hindrar ungdomar att komma in i arbetslivet. Att man verkligen har blivit pensionär förstår jag när unga kvinnor, för jag har nästan alltid varit unga kvinnor, stiger upp från sina platser på tåg och buss och erbjuder mig sin plats. I början blev jag rakt förvånad och nästan förnärmad. Ser jag så gammal ut? Ser hon inte att går nästan en halv mil om dagen? När man var liten blev man stolt när någon sa att man var duktig för sin ålder. Lite av det sitter tydligen kvar. Sedan sjönk jag tacksamt ner på platsen och sneglade försiktigt i smyg på den barmhärtiga som framstår som ovanligt vacker. Jag har också märkt att kassörskor oftare nu än förr upplyser om att man ska trycka på gröna knappen när man betalar med kort. För att inte säga vårdpersonalens anvisningar hur jag ska vända kortet innan jag ens har fumblat fram det. Har någon av er tryckt på belysningsknappen för att få upp hotellhissen? Men visst är det enkelt att kunna hänvisa till att det nog är åldern som är orsaken till en det ena och det andra. Eftersom jag tillhör ett litet, exklusivt och visionärt parti, Centerpartiet, så är jag van att dela ut valmaterial. Och det slår aldrig fel. Är det någon som håller inne handen, fnyser föraktfull och säger att sån skit befattar jag mig inte med, så nog är något ur det manliga släktet med hår på bröstet. Kvinnor tackar för broschyren och säger att de ska gå hem och noga läsa igenom för att ta ställning. Sen röstar de på ett annat riksparti av valresultatet att döma. Men det är en helt annan sak.
Thank you.
Det var alltså Leif Westin som berättade och spelade Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Nästa klipp fick mig att skratta gott när jag hörde det. Det är Maggis Frisk som 2015 i sitt program berättade om när hon i sin ungdom började intressera sig för pojkar. Och här får vi höra om en dråplig resa till Härnösand när hon och hennes kompis skulle protestera mot porren.
I högstadiet svek jag min vän. Nu blev ridhuset och dess hästar den allena rådande fritidsintresset. Ja, det var kanske en sanning med modifikation. Till slut så uppstod väl ett visst intresse för pojkar också. Biggis, som var 2 år äldre och hade körkort och en amazon, hon tog med mig på danser i Kramfors och Sollefteå. Det var nya jaktmarker för mig, men också på andra äventyr. Jag tänkte berätta för er om vårt kanske största äventyr. Vi var i hennes familjs stuga i Nora och hade lite tråkigt. Då kom vi på att vi skulle mona. Det var något nytt på den här tiden. Sagt och gjort. Bigge skulle köra och jag skulle mona. Som grädde på moset skrev Biggis med mycket bred svart tuschpenna stoppa porren på min rumpa. Vi satte på oss hucklen för att inte bli igenkända och målade stora röda runda rosor på kinderna med läppstift. Och så bar det av mot Härnösand. Väl där så körde vi upp för och ner för Nybrogatan några gånger med min rumpa stickande ut genom det nervevade fönstret med texten väl synlig. När vi inte tordes köra mer så drog jag in rumpan och upp byxorna och så lämnade vi Härnösand. Men ganska snart upptäckte vi att vi var förföljda. Det var Härnösandsraggarna som jagade oss. Biggis körde så fort hon tordes men vi kunde naturligtvis inte skaka av oss dem. Härnösands och Umeåraggarna, de var fruktade på den tiden. När en av bilarna körde om oss och la sig alldeles framför oss och bromsade ner farten, ja, då var det bara att köra in till sidan och stanna. Frågan var inte om utan hur mycket stryk vi skulle få.
Come on, come on.
Det var alltså Maggis Frisk som varit ute på sådana gruvliga äventyr i sin ungdom. Hur det gick när de tuffa härnösandsraggarna knackade på bilrutan, det kan du höra på vår poddradio. Gå in på radiovik.se och klicka på semesterpratare så hittar du Maggis program under 2015. Nu har vi kommit till dagens sista klipp. Carl Ingberg, psykolog, har trubbel när han ska ge frugan en rejäl födelsedagspresent. Efter musiken med Timbuktu berättar han också hur det gick.
Det är också en tunn gräns mellan tur och otur. För 3 år sedan tänkte jag överraska min kära hustru med en rejäl födelsedagspresent. Varför inte en resa till Budapest? I mitt stilla sinne tänkte jag, det får inte verka fattigt, så jag bjöd med barnen och deras respektive. När jag räknade ihop alla resebiljetter och hotellövernattningar så hamnade slutsumman på en stabil hög nivå. Det var då jag kom på en riktig snilleblixt, med andra ord, en riktigt bra idé. Den till mig närstående personen hade något som jag saknade, nämligen ett kreditkort. Ja, ni vet, ett sånt där kort som man betalar med och så kommer räkningen i efterskott. Med tanke på summans storlek var det inte så dumt att skjuta på betalningen. Allt nog. Jag lånade min frus kreditkort, betalade och tänkte jag tar hand om räkningen när den kommer. Det går ju lätt som en plätt. Jag tog kontakt med en svenskspråkig guide i Budapest och förde ett resonemang hur en guidning skulle se ut. Jag skulle fundera över hennes förslag en vecka. Under tiden lekte jag med tanken att beställa en limousin och champagne och så skulle vi glida in i Budapest. Gumman skulle vara klart besvärad av ett sådant påhitt. Och det var ju det som var grejen. Bara som en rolig grej så att säga. Hur skulle jag kunna förgylla min present? Olika planer avlöste varandra. Ett leende smyckade mitt ansikte när jag tänkte på hela planen. Jag kände ett stort mod inom mig. Jag hade ju fixat en massa saker. Ingenting var svårt. Om alla dagar var som denna skulle jag kunna leva i 1000 år.
Är klar och livet är som bubbelvin. Du känner dig smart och vaken och glad och framför dig kusten fri. Hon bekymmer och lätt att bära och världen känns som det går dubbeltid. Ja, det bästa är nära men ändå fattas det en liten pusselbit. Men jag ser inga bekymmer, bara sol och ljusa minnen. Alltid vatten under bron och stilla floder i mitt sinne. Och mina sorger verkar fått egna vingar.
ut sin krok. Så alla livets tyngder tar jag med redigt mod. Om varje dag var som denna skulle jag vilja leva i tusen. Om varje dag var som denna skulle jag vilja leva i tusen.
Jag var just i ett sådant tillstånd av upprymdhet när jag en söndag kväll i enlighet med min vana tittade på nyheterna på text-tv och kunde läsa med stora bokstäver: det ungerska statliga flygbolaget Malev har gått i konkurs. Just det bolag jag hade valt för vår resa till Budapest. Jag kan i alla fall informera, om det är någon som undrar. Det blev en snabb förändring av mitt känsloläge. En oro tog över min kropp. Jag promenerade mellan rummen och kollade via datorn olika hemsidor på jakt efter hur ska jag komma ur den här situationen. Min fru märkte min oro och frågade flera gånger vad som hade hänt. Men jag sa ingenting. Efter ett tag insåg jag att det blir svårt för mig att dyka upp på banken och försöka legitimera mig som kvinna. Det var bara att erkänna, möta sin brist och bära sin skam och skuld. Men ni kan väl hålla med om att det var en bra plan och vi lyckades få tillbaka alla pengar. 3 år senare köpte jag med eget kreditkort en resa för 2 till Budapest. Den här gången med Norwegian från Umeå till Stockholm. Start klockan 7 i Umeå och framme i Budapest vid 12-tiden. Men så lätt gick det inte den gången heller. Planets motorer ville inte starta i Umeå. 3 timmar försenade landade vi på Arlanda och missade anslutningen till Budapest. Men vi kom fram sent på kvällen och fick 5 härliga dagar där. Och tack och lov gick flyget från Budapest till Arlanda i tid. Däremot var anslutningen till Umeå inställd. Men vi var ju härdade vid det här laget, så en extra hotellnatt i Stockholm är väl ingenting. Vi hade ju lyckats ta oss till och från Budapest. Och plötsligt förstod jag meningen: den som gjort en resa har något att berätta. Ja, kära lyssnare, här slutar min resa. Och jag önskar dig en trevlig sommar.
Du har lyssnat på sista klippet i dagens bukett av semesterprat från de 5 år som gått. På vår poddradio finns alltså 150 semesterpratare från åren 2012 till 2016 lätt tillgängliga. Och i juli kan du lyssna på 30 nya lokala semesterpratare, en ny varje dag. Om ett par veckor avslöjar vi vilka de är. Jag heter Tommy Dickens och nu följer dagens novell. Tack för mig. Thank you.
Ja, jag heter Bo Westberggren och jag tänkte att jag skulle läsa någon novell, eller ska vi kalla det för ett kåseri, utav Olle Kahle, som ju skrev en hel del kåserier i dagstidningarna för rätt många år sedan. Hans pseudonym är ju också Cello. Det här handlar om cykelnyckeln. Detta handlar bara om den årliga återkommande episoden i mannens, det vill säga den cyklande mannens liv, då han står framför sin låsta cykel och finner att han tappat en liten platt nyckel som kallas för cykelnyckeln. Där stod jag alltså på Stureplan, mätt och belåten efter en god lunch på Regnbågen, men utan cykelnyckel. Vad gör mannen i denna situation? Jo, hans hjärna börjar arbeta. Han börjar rekonstruera. I vilken ficka la jag nyckeln? Högra ytteråksfickan. Riktigt. Alltså måste den finnas där. Och så börjar man leta. Efter att ha plockat upp 14 spårvägskvitton, 4 styckna biobiljettstalonger, en halv kam, en tändsticksask, en hårnål, vem tusan lagt dit den, en näsduk som var ren 1942 samt en högerhandske, vänder man ut och in på fickan, vad finner han då? Jo, han finner att ingenting finner. I varje fall ingen liten platt nyckel. Han övergår då till den vänstra ytteråksfickan. Därefter börjar han leta igenom kostymen. En man i ytterrock och kostym representerar 24 fickor, vilka samtliga kännetecknas av att det inte innehåller någon liten platt nyckel. Vad säger mannen då? Just det. Och han menar det. Efter att alltså ha sagt detta undersökte jag för säkerhets skull byxlagen. Det inbrakte 25 öre, men ingen cykelnyckel. Ny rekonstruktion. Jag måste ha tappat nyckeln under lunchen. Kanske hade den följt med upp när jag dragit något ur fickan. Jag beslöt gå och titta efter, men först gick jag och köpte en aftontidning för den upphittade 25-öringen. Jag tittade som hastigast på löpsedelsrubrikerna och där stod bland annat: Svenskarna, världens hjälpsammaste folk, internationella hjälpaktionerna saknar motstycke. Det är ju mycket glädjande, tänkte jag. Men vad hjälper det en herre som tappat sin cykelnyckel? Ingen tänker sätta igång med en nationell hjälpaktion för att hjälpa mig. Dyster i hågen gick jag in på lunchstället för att leta på den plats där jag nyss suttit. Där satt nu en medelålders dam. Jag tog mod till mig, gick fram, bockade mig djupt och sa: förlåt damen, sitter ni möjligen inte på en liten platt nyckel? Det var en ganska dum fråga. Till vilken nyckel damen än skulle ha satt sig på så hade den varit platt. Det fanns gränser även för metallernas motståndskraft. Damen som just förde kaffekoppen till mun svarade i en ton så vass att grädden i kaffet skar sig: nej, jag sitter inte på någon nyckel. Ni kan ju titta efter sedan. Jag ska snart gå. Man kan inte begära att en dam på 110 kilo ska lyfta alla dessa bara för en cykelnyckels skull. Och eftersom till och med ett barn kunde inse att även en nyckel av härdat stål skulle vara alltför deformerad för att kunna användas efter att ha legat under damen, så bockade jag mig på nytt för denna solida representant för världens hjälpsammaste folk och gick därifrån fullt medveten om att nyckeln var definitivt förlorad. Vad gör man i denna situation? Jo, man går till närmaste cykelreparatör för att leja en låsexpert som följer med och bryter upp låset. Jag gick alltså stan runt och kom slutligen till närmaste cykelreparatör, bockade och sa: min cykel står på Stureplan. Den är låst och jag har ju tappat nyckeln. Kan jag få en man som bryter upp låset åt mig? Ni får ta hit cykeln, svarade denna representant för världens hjälpsammaste folk. Vi springer inte runt och bryter upp något lås. Men jag kan inte bära en cykel genom halva stan, jag blir ju trött. Kan inte hjälpas. Förutsättningen för att vi ska bryta upp några lås är att vi har dem här. Jaha. Ja, dörren till min lägenhet har också gått i baklås. Måste jag bära hit huset för att få hjälp? Detta är en cykelverkstad och ingen hjälpinrättning för utelåsta herrar. Jaså, förlåt, då har jag nog kommit fel. Därefter gick jag ut och beslöt att gå rätt nästa gång. Själv är bästa dräng, anser ordspråket, och för att pröva sanningshalten av detta beslöt jag att gå in i en järnaffär och låna en hammare och en kniptång. Jag bockade för expediten. Skulle man möjligen kunna få låna en hammare och en kniptång cirka 5 minuter i denna välsorterade affär? Vi lånar inte ut saker, men vi har utmärkta hammare och kniptänger till salu. Här har vi en mycket bra sak för 50 kronor. Har ni ingen gammal kniptång man kan få låna? Nej, vi för bara nya saker. Jaså, förlåt då. Ja, då har jag kommit fel. Jag tog en spårvagn hem för att hämta en hammare och en kniptång och en skruvmejsel. Finns det någon av kvinna född man som någon gång hittat hammaren, skruvmejseln och kniptången när han behövt den? Nej. Jag tog därför mortelstöten och åkte till Stureplan, fast besluten att med några raska slag befria cykeln och åka hem i triumf. Har någon försökt att med hjälp av en mortelstöt befria en cykel på Stureplan en lördagmiddag? Medan 100 representanter för världens hjälpsammaste folk står med händerna i kors runt om och tittar på. Det har jag. Det hör inte till det största ögonblicken i mitt liv. Jag har ingenting emot mortelstötar, men det lämpar sig bäst att stöta mandel och sånt med. Jag tänkte efter 20 minuters brottning med bakhjulet ge upp den ojämna kampen, men det finns något som heter stolthet. Och en åskådare antal på 100 personer förpliktar. En konstnär sviker inte sin publik utan vidare. Hellre stupar han. Det var just vad jag tänkte göra när jag plötsligt kände en hand på min axel. Aha, lagens arm, tänkte jag. Men det var det inte. Det var Fredrikssons. Han är ingenjör. Vad fara och håller du på med, sa han. Cykellåset flämtade jag och drog in tungan som hängt utanför den sista kvarten. Jag såg inte värre, sa han. Jag trodde att du höll på att slå ihjäl någon. Nej, inte än, men snart, Fredriksson. Du är ingenjör, inte sant? Jo, sa han. Hur så? Ja, visa det då, sa jag. Och räckte honom mortelstöten. Han tog den. Först tvekade han något, men så såg han sig omkring på mängden och det kom något av ärgirighetens demon i hans rödsprängda ögon. Det ska då inte vara någon konst att fixa det här, sa han, och tog ett stadigt tag om mortelstöten. Fredriksson förfogar över ansenliga kroppskrafter. Han var juniormästare i atletik i skolan och spred skräck på en omkrets av 8 kvarter. I sin egenskap av mogen ingenjör skulle man ju eventuellt kunna förvänta att han i förhandenvarande situation använde sig av sitt tekniska kunnande. Att han kalkylerade, övervägde och beräknade innan han skred till verket. Men att kalkylera, överväga och beräkna tar tid. Och inför en väntande folkmassa måste triumfen skördas omedelbart. Det finns tillfällen då känslan dödar förnuftet, då ärgirigheten förkväver tanken. Detta var ett sådant tillfälle. På mindre än 3 minuter lyckades Fredriksson helt kullkasta 100 personers tillit till den vetenskap som det tagit årtusenden för geniala ingenjörer att bygga upp. Efter 5 minuter hördes det äntligen ett klickande ljud som lät lovande. Det var mycket riktigt en eker som blev avslagen. Hade Fredriksson fått fortsätta hade det inte funnits en hel del på kvar på cykeln. Utom cykellåset förstås. Jag tog därför ifrån honom mortelstöten. Och du ska vara ingenjör, sa jag till han. Ja, men jag har brobygget till specialitet, inte cyklar, svarade han. Jaså, vill du ge mig en förteckning över de broar du har varit med och byggt så att man kan ta en omväg? Hur jäkligt livet än är så är det en kärt. Fredrikssons ögon blev ännu något rödsprängdare. Han ryckte till sig mortelstöten, böjde sig ner mot cykellåset och slog till med den samlade kraften hos en uppretad bisonoxe. Och nyo hördes ett ljud som var det föregående vida överlägset i klangfullhet. Det kom inte från cykellåset utan det kom från Fredriksson. Han lät det. Så låter det nämligen när man försöker säga fan med tummen i mun. 100 stycken representanter för världens hjälpsammaste folk skrattade hjärtligt och länge på det där innerliga sättet som förlänger livet med flera år. Fredriksson kastade ifrån sig mortelstöten som träffade cykellåset, vilket låstes upp med en knäpp. Varvid 100 representanter för världens hjälpsammaste folk besviket skingrades. Jag tog adjö av Fredriksson och skakade hjärtligt hans vänstra hand. Den högra hade han alltjämt i munnen. Jag har tagit av adjö av betydligt hjärtligare personer än Fredriksson. Själv stannade jag i ett ögonblicks begrundan framför den befriade cykeln. Med en suck av lättnad drog jag på mig handskarna. I den högra handskens långfinger kände jag ett platt föremål av metall. Finns det någon av den intelligenta läsekretsen som kan gissa vad det var? Alldeles riktigt. Det var en nagelfil. Det var alltså inte som alla trodde cykelnyckeln. Nej, den satt nämligen kvar i nyckellåset.
Thank you.
Det här är ett annat kåseri utav cello som jag måste läsa för. Titeln heter Den behärskade svingpjatten. Studier i det mänskliga psyket är alltid intressanta och aldrig ges det rikligare tillfällen än under en spårvagnsresa. Det är en vida utbredd missuppfattning att man behöver resa jorden runt för att skaffa sig livserfarenhet och människokännedom. En tur med ringlinjen räcker. Som nu, till exempel detta med den lille svingpjatten. Han satt bekvämt tillbakalutad på tvärbänken vid ingången och sträckte ut sina cirka 18-åriga smalbyxade ben tvärs över gången. Den ena passageraren efter den andra fick finna sig att kliva över dem. En och annan sparkade väl till den välpressade byxan vid sina försök att forcera hindret. Men den lille gossen märkte inget. Han satt försjunken i djupa tankar. Gossen må ha tänkt på vad som helst. Han hade i varje fall ingen som helst tanke på att dra in benen. Hans spindelsmala tentakler blockerade allt jämt vägen. Då uppenbarade sig damen med barmen i dörröppningen. Det är kanske inte helt gentlemannamässigt att kalla en dam så och därmed påpeka ett iögonfallande anatomiskt faktum, men det är nödvändigt för sammanhanget. Det var nämligen den delen av damen som hindrade henne från att se såväl sina egna fötter som gossens. Nästa moment i handlingen faller i likhet med damen av sig själv. Hon hade alltså knappast pressat sig in genom dörröppningen förrän hon utbredde sig över golvet. Somliga faller graciöst. Andra faller mindre graciöst. Damen hörde till det andra. Men det var orättvist att säga att hon inte föll imponerande. Det var liksom vid alla naturkatastrofer skrämmande och fascinerande på en gång. En herre på plattformen lutade sig ut för att se om vagnen fortfarande var kvar på spåret. Allmän upphetsning. Endast en enda förblev absolut lugn. Svingpjatten. Utan att förändra en min eller säga ett ord hjälpte han damen upp på bänken mitt emot. Ungefär som han haft till yrke att sätta krokben för medelålders damer för att sedan lyfta upp dem. Till all lycka slog sig inte damen när hon på grund av naturliga förutsättningar föll mjukare än de flesta. När damen med barmen väl kommit till rätta började emellertid den verkliga seansen som fick de allmänna sympatierna att sakta men säkert flyttas över från damen till den lille gossen, om man nu överhuvudtaget kan tala om några sympatier i det här sammanhanget. Damen började gräla. Jag vill inte säga skälla, till det skulle göra alla vovar högfärdsgalna. Med ett kulspruteliknande smatter av ord läste damen lusen av all modern ungdom i allmänhet och svingpjattar i synnerhet, alltihop i ett enda andedrag, varvid det gick åt så mycket luft att barmen sjönk ihop till ett minimum för att vid första anhämtningen häftigt återta sin ursprungliga monumentalitet och sedan vid nästa salva sjunka ihop igen och så vidare upp och ner stup i ett. Det är föga angenämt att avlyssna sånt där. Alla kände sig också synbarligen pinsamt berörda. Och det var strängt taget bara en enda som var fullkomligt oberörd. Svingpjatten. Med samma min som om han hade avlyssnat ett radioföredrag om Platons idélära betraktade han damen. Ingen som inte sett pjatten i detta ögonblick vet någonting om likgiltighet. Inte en muskel i ansiktet. Inte en glimt i ögat förrådde vad han tänkte på där han satt och såg på damen. Kanske tänkte han på den onödiga energiförbrukningen hon åsamkade sig, eller kanske räknade han antalet ord på andetag. Tog illa vid sig gjorde han definitivt inte. År av pjattförföljelse och begabbelse hade stålsatt honom mot slikt. Han bara satt där han satt, upphöjd över alla tillrättavisningar. Den lille levnadskonstnären. Inte ett ord till försvar kom över hans läppar. Inte ens när damen då och då gjorde en kort paus för att samla tankarna och hitta på nya ord åt Svenska Akademins ordlista. Inte ett ord. Inte för han efter en kvarts ensidig samvaro med damen reste sig upp för att stiga av. Var vill han för första gången och för första och enda gången bröt tystnaden från sin sida genom att ta av sig hatten för damen och säga: "Jaha, tack så mycket för sällskapet." Och så försvann han. Kvar satt damen. Hennes underkäke hade fallit ner på barmen. Om det berodde på förfäran över ungdomen eller på att underkäken efter den kraftiga ansträngningen inte förmådde bära upp det till ett antal av tre uppgående hakorna, det undandrog sig den utomståendes bedömande.